Tack Jesus att vi än en gång får samlas här i Bålsta kyrkan, Herre. Jesus, tack att du har omsorg om denna församling. Åh Jesus, åh helige ande. Tack att du ska leda församlingen vidare, Jesus. Åh, det är din församling, Jesus, som du har köpt med ditt blod in till Gud. Ära vårt namn, Jesus, du som är huvudet för din kropp, församlingen. Åh, du känner det varje del i kroppen, Jesus. Åh, habarakadosholonia. Tack, Jesus, att trons ande ska komma och hjälpa. Bönens ande, nådens ande. Heliga ande, tack att du alltid är den som kommer med hjälp. Du är tröstaren, du är uppmuntraren, du är försvararen, du är den, du som för vår talan inför Gud i Jesu namn. Åh, vi prisar dig Jesus. Ta hand om Lars-Åke, Herre, på speciellt. Åh, Herre, din tjänare, tack att du möter honom, Jesus. Åh, vi prisar dig Jesus. Hela styrelsen, varje medlem i församlingen, Herre. Tack att du möter var och en, Herre, att inte resignationens ande få bryta ner, utan det kommer en kraftig uppmuntran av det heliga ande till var och en personligen. Herre Jesus, orabakado. Åh Jesus, Jesus. Tack att du Jesus är den som har bryr sig om oss. Halleluja. Amen Jesus, ära vår Jesus. Halleluja. Jag sa igår att vi ska ta och titta på det här med Israel. Och Israel, jag skulle vilja säga, det är ett Guds mirakel. Från början till slut. Det var en samling av ateister som satt och samtalade med varandra. De talar om existentiella frågor, om Guds existens. Och då var en av de frågorna, var en moderator som det kallas nu för tiden, förhörsledaren, sa så här: ni skulle kunna tänka på att det skulle finnas något bevis på att Gud finns överhuvudtaget. Då var en som svarade av de här så kallade ateisterna, då sa han bara ett ord: Israel. Det liksom finns ingen annan förklaring än Gud när det gäller Israel. Och jag har funderat så här, jag vet inte om jag är ute och cyklar. Ni får säga till. Och jag har funderat, varför valde Gud just judarna? Va? Varför valde inte han svenskarna? Eller ryssarna? För Gud är ju fri. Han gör som han tycker. Han är full, Gud är fullkomlig, eller hur? Ja, det bekänner jag mig till. Gud är fullkomlig. Och vad fullkomlighet är, det vet inte jag riktigt. Men han är fullkomlig. Och då har ställt frågan, varför just judafolk? Vet du vad svaret är? Det är för att Gud ville. Gud ville. Och varför han ville, det måste jag ju fråga honom om. Men han ville utse det här folket som kallas för judarna. Är judarna bättre än någon annat folk? Är de mera värda eller? Nej. Men Gud hade en plan med det här folket för världen. Är ni med? Ett plan som gällde hela världen genom ett folk. Frälsningen kommer från judarna, säger Jesus. Nu har jag börjat predika utan att läsa Bibeln. Men nu ska vi ta och läsa Guds ord innan jag fortsätter här. Har ni det bibelordet på tavlan? Ja. Det är från Zakaria, det första. Zakaria 12. Och det är ett sådant majestätiskt sätt som Gud presenterar det hela på. Zakaria 12, de tre första verserna. En profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne. Är ni med? Och så går han ner plötsligt till Jerusalem. Han börjar med att tala om att han är universums skapare. Han har skapat människan. Och så börjar Gud att tala om Jerusalem. Ja, det talar om för mig, åh vad värdefullt detta ämne är för Gud. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Och Juda ska drabbas när Jerusalem blir belägrat. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Är ni med? Alla folk. Där har vi FN till exempel. Var och en som lyfter den stenen ska göra sig illa på den. Och alla jordens folk ska församla sig mot henne. Mot Jerusalem. Och så läser jag från Hebromabrevet 11 från vers 25. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet. För att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel. Och så ska det förbli. Till dess hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så Israel ska bli frälst som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Och så kommer det som jag tycker är så intressant. I fråga om evangelium, är det fiender för er skull? Men i fråga om utkårelsen, är det älskade för fädernas skull? Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har ni fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har ni också det varit olydiga för att det skulle få förbarmade genom den barmhärtighet som ni får. Till Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Amen. Jag vill börja med att säga så här. Det går två linjer genom både den bibliska frälsningshistorien men också genom den civila, den allmänna historien. Två skeendet som sker samtidigt. Församlingen bildas, församlingen kommer till. Det är ett skeende i vår värld. Församlingen, när man kommer till tro på Jesus, döper sig, går in i en församling och tillhör. Och de som alla som tror på Jesus är rättfärdiga, säger Bibeln. Det finns en församling som har bildats av Gud. Och så finns det andra skeendet som parallellt pågår vid sidan av församlingens skeende. Jo, det är detta. Israel. Två parallella skeenden hela tiden. Ja. Kom ihåg det här. Två parallella skeenden. Det ena utesluter inte det andra. Det är viktigt att komma ihåg. Hur kan jag säga det? Jo, jag nämnde det igår lite grann. Att Gud han säger till Abraham, i dig. Och han hade, det står på att han ställt mig upp. Lyft hand, avlade denna ed. I dig ska alla släkten på jorden vara välsignade. Spelar ingen roll om man är från Iran. Eller om du är från Costa Rica. där min dotter är just nu. Det är därför jag säger Costa Rica. Eller vad du är från någonstans i världen. I dig ska alla släkten på jorden vara välsignade. Det talar om Kristus. Abrahams säd är Kristus. Och så säger också Gud till Abraham: detta land ska jag ge till dig, dina efterkommande, som han stod i. Det hade det andra skeendet som finns i samband med Guds tilltal till Abraham. Och Gud, som vi läste, han kan inte ångra sin kallelse. Det gör han inte. Kommer det alltid att finnas kvar, den här kallelsen, till mänskligheten men också till Israel. Det finns någonting som har förekommit, en lära ända från, ja, från första församlingens tid, så fanns den här läran också, vad jag förstår. Den här så kallade ersättningsteologin, har ni hört talas om den? Ersättningsteologi. Man menar på att det finns inget fysiskt Israel längre, utan det finns bara ett andligt Israel. Det skulle vara församlingen. Vad säger Paulus om det? Bort det. Herren, han har inte förskjutit sitt folk. Om du vill ha bevis på vad jag säger idag, så kan du läsa kapitlerna 9, 10, 11 i Romarbrevet. Tydligt och klart en undervisning om att Gud, han har inte förskjutit Israel, fastän vi lever i försoningens tid, nådens tid. Hur Jesus och apostlarna, vilken bibel hade de? De hade Gamla testamentets skrifter. Då skulle vi alltså måste ta bort Gamla testamentet, den bibel som Jesus hade, som apostlarna hade, som första församlingen hade. Det fanns inget skrivet nytestamentet när Jesus och apostlarna började på undervisa. Det kom sedan. Bibeln, det var det Gamla testamentet. Och det går inte. Jesus, han trodde på Gamla testamentet. Men man menar så här att, som jag har lyssnat också till förkunnare, vi var på en predikantvecka för många år sedan, då fanns en förkunnare där som sa, inte från pingströrelsen, han sa så här att man måste tolka profetiorna i Gamla testamentet kristologiskt. Vad betyder det? Det betyder att alla profetior i Gamla testamentet gick i uppfyllelse i Kristus Jesus. Efter Kristus Jesus fanns det inget alltså fysiskt Israel längre. Bara ett andligt Israel, alltså församlingen. Har jag förstått vad jag menar? Ja. Och den här läran är farlig. För den ligger till grund till viss del till nazismen. Till förföljelse av judafolket. Det här har mycket av grunden. Och det finns en som har rest i våra församlingar till visst ganska mycket. Goldberg heter han. Vet du om han har varit här någon gång? Han har varit här. Jag frågade honom så här: hur ser du på att vi kristna evangeliserar bland judarna? Ja, det gillar inte alls. Tycker inte om. Vad har ni att säga oss för någonting? Ni som övergav oss på 30-talet. Jag tror, jag finner inga behov att ni ska vara här i Israel och evangelisera. Jag tror det var hans pappa, någon av hans släkten som blev mördad under förintelsen. Han är nära släkten som gick åt, så vi säger. Och det fanns en, trots att han var, kallade sig för kristen, han var någon slags mellanläge mellan judaist eller och kristen på något sätt. Men han hade svårt för det där. Det fanns i deras hjärtan. De så kallade evangeliska troende övergav judarna under 30-talet. De kallade judarna för kristusmördare till exempel. Och så vidare. Men allting ingick egentligen, säger apostlarna, i Guds för ett bestämmelse i hans plan hela vägen. Så att det här med ersättningsteologin, det är en uråldrig villolära. Det är ingenting att bygga på. Men den finns också faktiskt i kristenheten idag till viss del, den här. Och jag undrar om inte den har på smygas in också bland pingstpredikanter också. Faktiskt. Den här villoläran, ersättningsteologin. Nog om det. Det är intressant att läsa skriften när det gäller Israels bildande. Hur det kom till. Det börjar med Abraham. Nej, det gör det inte. Det börjar med Gud. Han visste av det här av evighet. Det står ju att vi är utvalda i Kristus från evigheten, eller hur? Och det här med Israels folk, det var ett led i frälsningsplanen för mänskligheten. Abraham, han föddes ungefär 2166 år före Kristus. Tycker ni att det är länge sedan? Ja, det är ganska länge sedan. Det är det. Men i Guds värld så är det ungefär som, vad är det för dag idag? Det är söndag. Det är ungefär som i onsdags. Är ni med? Hur kan jag, en dag är som tusen år och en tusen år som en dag. Alltså det är bara så här. Ett ögonblick för Gud. 4000 år är ju ingenting. Eller hur? Men för oss är det jättelångt. Huvaligen. Nej, men för Gud i hans värld. Det finns inte tid och rum. Jag tycker det där är så intressant att det här bibelordet, ett år är som tusen år och en dag är som tusen. En dag är som tusen år och ett tusen år är som en dag. Jag tycker det är så intressant det där bibelordet. Vi ska titta lite grann på, bara lite hastigt gå igenom historien, Isas historia. Det finns så mycket att säga om det, men bara lite helt hastigt att gå igenom det. Som jag sa så föddes han 2166 år före Kristus. Han kommer till Kanaan ungefär 2091 före Kristus. Och det säger Gud de här orden till honom. Bland annat dina efterkommande ska ge detta land. Och det här löftet upprepas ju. Upprepas ju till Isak, ner till Jakob och Isak och så vidare hela tiden. Men det som jag tycker är intressant, hur namnet Israel kom till. Hur kom namnet Israel till? Vem var som var med då? Vad hette han? Patriarken. Jakob var det. Just det, vem som sa det? Ja, bra. Är någon som är med? Jakob. Och hur kom det till? Jo, det kom till i hans bönekamp med Gud. Där Gud ville bryta ner bedragaren Jakob. För han var, Jakob betyder bedragare. Och därför så kallas Gud för Jakobs Gud åter och åter igen i Bibeln. Därför att Gud är nådens Gud. Och där möter jag tror att det var Kristus han kämpade med. Jag tror att det var Kristus i en annan skepnad självklart. Och i den här bönekampen, så efter den bönekampen säger Gud, du ska få ett nytt namn. Israel. Israel ska du få. Och det namnet har sedan förkommit i samband med judarna hela historien igenom. Alltså då ska vi titta på namnet Israel. Jag är jätteglad varje gång de säger namnet Israel i tv. Vad gör de då när de säger namnet Israel? Jo, då lovar man Gud.
Det vet de inte om.
Nej, det man gör. Det här iet, det syftar på folket. Iet är en av de minsta bokstäverna i hebreiska analfabetet. Iet. Det talar om Israels folk är litet. Ingenting för världen. Men Gud tog ut det som var någonting, som inte var någonting, och gjorde någonting av det. Det talar om det lilla folket, det lilla landet som totalt är beroende av Gud. Vad betyder sista bokstäverna? L, E, L.
Gud, men mer. Det betyder en treenig Gud.
den treenige guden betyder. Och när Dan Johansson sa det, oj, halleluja, jag hoppar till av glädje. Redan i namnet Israel så proklameras en treenige guden. Va? Och vad mycket som finns förborgat i allt detta som har med Israel att göra. Kära Gud, jag säger halleluja. Ja. Namnet Israel kom till just i det här sammanhanget. Hans bönekamp. Alltså, det är bara intressant detta att det kom till under en kamp med Gud. En kamp med Gud. Där han bröts ned och blev ödmjuk. Han fick ett nytt namn. Han blev inte bedragare längre. Han fick namnet Israel. Därför att han har kämpat med Gud och vunnit seger. Jag tror inte han vann seger över Gud, han vann seger över sig själv. Sin egen. Han fick en helt annan karaktär efter det, Jakob. Han förvandlades. Och det är som när man möter Gud och underordnar sig Gud, Jesus Kristus, blir karaktären påverkad, eller hur? Ny karaktär. En ny människa. En ny skapelse. Det är bara någonting helt nytt som förändrar oss som personer när man möter Jesus. När man möter Gud. Halleluja. Det här namnet Israel, det får liksom tidigt ett kollektivt innehåll också. Patriarkens efterkommande, Jakobs efterkommande eller Israels efterkommande ska säga så. Hur många stammar blev det? 12 stammar. 12 stammar som utgjorde folket. Och jag har läst någonstans, jag vet inte om det är vetenskapligt bevis, men jag tror att det är det. Det finns markör i blodet för varje stam. Så man kan se, man kan ta ett blodprov och se vilken stam man tillhör. Inte så dumt, eller hur? Ja, de säger det. Jag har inte undersökt det, men de säger det. Och det är intressant med dessa 12 stammar, jag kommer till det mera. Hur de var 70 personer som flyttade ner till Egypten. Det blev de ett stort folk så småningom. Och så blev de släppta ur Egypten. Och så kom Mose då att bli en ledare. Och det blev en tydlig nation. Lagen kom. Tältkyrkan kom. Med alla dess ceremonier. Man erövrade Kanaan. Och vi var inne på det var så intressant samtal jag och Samuel hade här igår, tror jag det var. Att ni vet att det var inte bara för Israel eller judarna att klampa in i Kanaan hur som helst. De fick göra det på grund av Gud. Och varför? Därför att Kanaans invånare hade uppfyllt sitt syndamått, säger skriften. Då släppte Gud in dem i Kanaan. Alltså en nation kan alltså uppfylla syndamått, hörrni. Då händer någonting när det börjar spilla över. Det är därför jag har känt sån nöd för Sverige. Mitt inre ropar varje dag, Gud, hjälp oss i det här förbarmade över landet. Ja, det finns mycket att säga om det, men vi ska inte gå in på det. Israels historia handlar ju mycket om upp- och nedgångar. Domartiden, ni har läst domarboken, kanske många av er. Det var ju bara elände. Jag tror inte vi har en chans att nå upp till det där eländet i Sverige. Om man funderar hur skulle det gå för folket? Och när jag läser om Benjamins stam. Men käre Gud, vet ni att Benjamins stam höll på att utplånas på grund av homosexualiteten? Den var så stark i denna stam så de andra stammarna tänkte nu, vi måste ta bort den stammen. Men de kom till sans av någon anledning, var Gud. när vi kan inte utrota en av stammarna i Israel. Men det var nära. På grund av denna homosexualitet. Och vi vet att det rent bibliskt historia så är inte det något nytt, något sånt. Det förekommer i alla tider. Men förändringen kommer med Samuel. Hör ni, vet att Samuel är en av mina favoriter i Gamla testamentet. Ja, löftesson är alldeles riktigt. Hannas son, Samuel. Kan ni tänka att det står så här om Samuel att inte ett enda ord av det Samuel sa lät Herren falla till marken. Tänk att vara en sån profet. Tänk om jag skulle kunna vara en sån profet. Inte ett enda ord jag profeterar faller till mark. Det är, som vi säger på älgjägarens språk, en 5-1 alltid. Och i och med Samuel så förändras hela situationen för hela folket. Och det startade en underbar tid i Israel. Och det ska jag veta att det var den profetiska anden. Oj, klockan är snart 5. Har ni orkat lite längre idag? Vi startar ju bara 4 redan. Så att vi kan ju hålla på till 6-7, va? Ja. Den här profetiska tiden startade ju så mäktigt med Samuel. Och om ni läser noggrant om Samuels liv så står det att han hade sån profetisk ande över sig så att de andra som umgicks med honom kom under profetisk ande. Va? Det är liksom för mig är en bild på den helige andes utgjutande över Guds församling. När den profetiska anden är mäktigt närvarande, då dras andra med. Det är något tilldragande, något avslöjande, men Gud finns med. Guds närvaro finns med där hela tiden. Så folket upprestes, konungatiden kom, men så delades Israel i 2 delar. Nordriket övergav Gud. Interna konflikter, rivaliteter. 722 före Kristus så försvann Nordriket med alla dessa 10 stammar. Var hamnade de någonstans? Det är intressant. De hamnade på Brittiska öarna. I Finland, i Kina, i Burma, lite överallt. Och jag funderat, hur kunde det gå så pass fort ändå att de skingrade så oerhört? Vad är Gud sa genom Mose? Jo, han sa det att det ska ens inte finnas ett land där de inte judarna är representerade. Så var det. Varför blev de förskingrade, diasporan som det kallas för. Varför blev folket det? Därför att de dyrkade inte Gud. De dyrkade inte en, de dyrkade många gudar. Det som kallas i dagens läge för synkretism. Man blandade det tillsammans med den levande Gud. Och det accepterar inte Gud. Det är han enbart som vill bli dyrkad. Ja. De kom ju tillbaka till viss del och byggde upp templet, det andra templet, Nehemja och profeterna byggde upp templet. Och så kom då Jesu tid. Jesus han kommer när man minst anar det. Men i Guds tid in, då spelar ingen roll hur omständigheterna ser ut. Då sker det. Jesus föddes, blev människa. Och så då dog han på korset. Uppstod från de döda. Församlingen bildades. År 70 så raserade man Jerusalem. År 70 efter Kristus så raserade man hela Jerusalem. Det ska inte lämna sten på sten, säger Jesus. Nej. Och så förskingras judarna återigen över hela världen. Men man kan se på reseskildringar från 1800-talet, början av 1900-talet, det fanns judar. En grupp judar alltid i Jerusalem. Nu var det ändå så att skulle man bo i Jerusalem under vissa tider så var det förenat med döden. Man fick inte bo där som jude. Men man har sett av skildringar att det fanns ändå en klick judar alltid i Jerusalem. Så man kan fråga sig, är löftena till judarna i sig överspelade? Nej. Jag skulle vilja läsa ett bibelord ifrån Jeremia. Ifrån det 31 kapitlet. Som talar om att Gud, han överger inte Israel. Än om det syns så för våra ögon så överger han aldrig landet Israel. Det står så i 31 kapitlet Jeremia från vers 35. Så säger Herren, han som har satt solen att lysa om dagen, månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång. Han som rör upp havet så att dess böljor brusar. Herren Sebot är hans namn. Om denna ordning inte längre består inför mig, säger Herren, först då skall Isas släkte upphöra att vara ett folk för mig, inför mig för alltid. Så säger Herren, om himlen där ovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas, först då ska jag förkasta hela Isas släkte för allt vad det gjort, säger Herren. Först när varken dag eller natt existerar med honom, men då är vi på den nya jorden i stort sett. Eller hur? Först då ska Isas som folk inte finnas längre. För mig talar det om att Gud, han överger inte sitt folk. Han överger inte något folk överhuvudtaget genom Jesus Kristus. Man överger inte heller judarna, än om det kanske syns så, har syns så ibland. När vi var till Israel i fjol, jag och Astrid, så var det en av bussförarna, jag vet inte vem det var av dem, jag kom i samspråk med honom. Ja, det var, jag tror det var en av bussförarna. Han sa så här, och jag kan förstå det här. Många av de här överlevarna från förintelsen, de är gudsförnekare idag. De tror att det finns någon gud. Och min första tanke var, ja, men jag kan ju förstå dem. Var fanns meningen? Det finns mycket av det som har hänt med judafolket som vi kanske inte förstår. Men har Gud övergivit dem? Nej. Varför har inte Gud övergivit dem? Jo, det är för att Gud har förknippat sitt heliga namn med folket Israel. Och han har förknippat sitt löftesord till Israel. Skulle inte han hålla detta, skulle inte han vara rädd om sitt namn, då vore han inte trovärdig längre. Men Gud, han är rädd om sin trovärdighet. Annars skulle inte han vara rättfärdig och fullkomlig. Men han släpper inte sitt namn. Han släpper inte sitt ord. Därför att det är förknippat med hans löfte. Och han har garanterat detta utifrån sin egen rättfärdighet. Han är sanningen. Därför kommer han stå fast vid sitt eget ord. Så är det också med löftena som vi har fått genom Jesus Kristus. Det är samma princip. Ja. Ni kanske känner till viss del ändå historien när det gäller Israel under 1900-talet eller 20:e århundradet. Nu är vi inne på det 21:a århundradet. Men 20:e århundradet så är det ju en hel del som händer när det gäller Israel. Det är ju till exempel 1917, då blev den här Balfour-deklarationen, Sanremo-avtalet. 1922 i Nationernas förbund så blir det stadfäst. Och september 1923 bekräftades också. Och FN 1947 erkänner detta avtal, Palestinamandatet. Och vet ni vad Palestinamandatet innehöll för någonting? Den så kallade Västbanken, Judeen och Samarien, det var egentligen Israel från början, enligt FN-stadgan. Det fanns inga nästan från arabvärlden under den tiden i det här området. Det var bara öken. 90% av Israel var öken på den tiden. Hur kan det vara som det är nu då? Vet ni vad det, jag tror? Det finns en kamp i andevärlden. En kamp mellan djävul och Gud. Djävulen vet ju vad han har planerat, vad Gud har planerat. Det är en andlig strid. Det är där striden står. Men KG Larsson brukar säga så här: djävulen är så dum så han får tjäna Guds syften. Ja. Så är det. Gud, han vet vad han gör för någonting. Man utropade staten Israel 1948. Det som hände under andra världskriget, det känner ni till, tror jag, allihop. Så behöver inte prata så mycket om det. Det enda jag vill nämna när det gäller den tiden, det är det här, den här stora muftin som fanns i Jerusalem. Han hade ju kontakt, väldigt mycket god kontakt med sin frände Hitler. Sen var det Hitler och frågade om de skulle kunna ha sådana här mobila gaskamrar. Mobila gaskamrar. Som man åkte omkring och kunde ta fast judar och döda dem i bussar eller lastbilar. Vilka planer. Va? Och Hitler, han nappade väl på det. Men det var inte något konkret, något konkret av det hela i varje fall. Det som händer i våra dagar, hör ni, det är det som är så intressant. Det är ju att Gud håller på att församla Israels folk. Hesekiel säger så här. Han säger genom Hesekiel att inte en enda ska bli kvar i något land över världen. Inte en enda. Antisemitismen som vi möter nu i tv och radio på andra sätt, det är ett sätt, tror jag, där djävulen uppfyller Guds profetia. De ska hem till Israel. Än hur hemskt det är. Jag tycker det är hemskt med antisemitismen. Den är fruktansvärd. Den finns i bland de politiska partierna idag. I vårt samhälle. Det är fruktansvärt. Och som en följd av detta antisemitism så kommer ju också annan rasism in i bilden. De ska hem allihop. Och jag är som skriften säger, den som förbannar Israel, den blir förbannad. Så säger skriften. Det finns en berättelse om judarna som överlevde andra världskriget. De här judarna från Tyskland som åkte i det här fartyget Exodus. Har ni hört talas om det? När de nästan hade kommit fram så bordar britterna dem. De får vända om. Återigen till Tyskland. I korta ordadrag så var det så. Tänker överlevare som måste återvända till detta fruktansvärda. Denna känsla de hade att måste återvända till Tyskland än en gång. Och det gjorde britterna för dem. Jag tror att det har konsekvenser i tidens längd att göra sådana saker. Men de här förskingringarna, jag tycker är så intressant. Dans stam som fanns i Etiopien, de är hemma. De är hemma. Jag och Astrid var till Israel i fjol, så var vi och hälsade på etioper som hade kommit från Etiopien. Tillhörde Dans stam. Och det, jag känner oerhörd respekt, en vördnad när jag träffar dem, de här judarna. Jag har en broder i min hemförsamling som talar om sin pappa. De var i ett sammanhang, några vänner tillsammans, och så fick Fabian, så pappa till David, som berättade det här. Så fick han reda på att en av dem var judinna som satt med. Vet du vad han gjorde? Han reste sig på en gång och så bugade han. Tog den här judinnan i handen. Hon sa, det var det första gången i mitt liv jag har fått respekt av någon för att jag var jude. Alltid känna sig undanskuffad. Alltid känna sig mindervärdig. Alltid känna sig värdelös. Ja. Men Gud, han har sin hand över dem. Manassis stam till exempel, den finns ju bevisat på gränsen till Burma i Bangladesh. De säger att de är 2700 år sedan så emigrerade de till det här området. Det finns i deras tradition. Och de har kvar sina judiska traditioner. 80 mil sydväst om Peking så finns det judar som har bestämt sig att vi ska hem till Israel. Över hela världen så är det judar som, nu vet de att de har ett hemland, hörni. Nu ska de hem. Judarna i Frankrike, de är på väg hem. De är flera hundratusen, men de känner att det blir trängre och trängre. Och judarna i Sverige, vi har snart inga judar kvar i Sverige. Det är inte många kvar. De ska hem till Israel. När vi var på resa i fjol till Israel, vad är Israel? Så berättade de om de här två krigen som var så betydelsefulla. 67-årskriget där. Det var 6-dagarskriget år 67. Och vet ni, 1967 var det frälst. Ni som ledde på den tiden kanske minns att det gick nästan som en väckelse i Sverige. 6-dagarskriget, man intog Jerusalem, befriade Jerusalem. Då kände folk att nu händer något speciellt. Och det året blev jag frälst. Men det jag tänkte just berätta om, det gäller faktiskt Yom Kippur-kriget 1973. Jag vet inte om ni har hört den här berättelsen. Det var ju så att de anföll ju Israel på försoningsdagen. Och det var ju nästan, det fanns ju nästan inga militärer ute någonstans. De var hemkallade. Och det var ju så att det fanns ju indikationer på att någonting höll på att hända ifrån Syriens sida, från de övriga arabstaterna. Men Golda Meir sa det, men vi kan inte börja på att kalla in reservisten, då blir vi anklagade för att starta krig. Nej, vi gör inte det. Så att syrierna kom med omkring 700 tanks. Jag har för mig att, vad hade då Israel? Hade de en 60-tal? Någonting där kring. Och det märkliga var ju att en pansarvagnsbesättning där, de upplevde så här att de... Ja, den gick sönder till och med, den här pansarvagnen, som kom sin, men de kunde skjuta. Och de sköt allt vad de bara kunde. Och syrierna, de trodde att det var en massor med pansarvagnen, en hel armé med pansarvagnen, men det var bara en som sköt. Så de stack, de försvann. Alltså, Israel är Guds mirakel. Men det som jag tänkte berätta, som jag tycker är så fantastiskt, som Birger Skoglund berättade i bussen, det var när det var som mest krisartat 1973. Så ringde Golda Meir till Richard Nixon och bad om hjälp. Vet ni att Nixon, han var förberedd. När han var barn så tog hans farmor honom upp i knät och sa så här till honom: du kommer att få en mycket hög befattning i detta land. Och när du har denna höga befattning så kommer en jude att ringa dig och be om hjälp. Och då ska du ge den hjälpen. Han blir president. Och så ringer plötsligt Golemir. Vi behöver hjälp. Självklart. De skickar hjälp samma timme. Han bara ber. Presidenten i USA är ju överbefälhavare också. Han skickar hjälp samma timme. Alltså Gud, han är fullkomlig. Han visste många, många år tidigare att Golemir skulle ringa och begära hjälp. Jag sa till Samuel, för Gud är framtiden historia. För Gud är framtiden historia redan. Visst är det tryggt att ha en sån Gud? Det är som afrikanerna i våran hemförsamling brukar säga, Gud vet. Det är deras enkla teologi. Gud han vet. Jag tycker det är bra. Ja. Och så räddades de. Men Göran Dueskog sa så här, då hade inte jag vetat förut, att planen bestyckade med atomvapen var redan, de var bestyckade med atomvapen, flera reaplan för att bomba Damaskus. Men de fick hjälp just innan de skulle göra det. För att det var sån kris. De var så ställde mot väggen Israel. Men de slapp. Hade de gjort det hade det blivit världskrig. På en gång. Men jag minns ju själv hur. För jag hade hunnit bli frälst. Jag hade blivit frälst innan dess. Den här flygplanen som kom med förnödenheter. Med krigsmateriel. Och så vände det hela. Guds mirakel. Gud, han står vid sitt ord. Han är rädd om sitt heliga namn. Han är rädd om sitt ord. Inte för att judarna är perfekta. De är mer perfekta än någon av oss ändå. Men det är för att Gud har en speciell plan i allt detta. Det är viktigt att komma ihåg det här. Man kan aldrig komma ifrån att Israel är ett tecken. Att vi lever i den yttersta tiden. Man kan inte komma ifrån det. Det är det här fikonträdet vars knistar börjar mjukna och snart är det sommar. Jesus säger på ett annat ställe, när allt detta börjar ske, då vet ni att er förlossning nalkas. Lyft upp era huvuden, för då nalkas er förlossning. Vi har en församlingsmedlem, hon heter Ingla. Hon sa till mig, Kent, sa hon, varje morgon när jag stiger upp så tittar jag upp mot himlen och frågar, kommer du idag? Kommer du idag? Kommer du idag? Det är både ett hopp och ett väckelserop. Många pingstpredikanter, en del pingstpredikanter idag, de tror inte på att vi ska ryckas upp. Nej, de har tappat tron på det en del. Tror att allting sker när Gud, när Jesus stiger i Poljeberget. Nej, jag tror att vi kommer att ryckas upp. Herren till mötes i rymden. Och det sker på odelbar tid, atomtid. Ja. Och plötsligt så försvinner vi miljoner och 80 miljoner upp i rymden och möter Herren. Elis Karlsson, han som var här, en pastor under den här tiden, jag var evangelist. Han sa, Kent, vet du varför Jesus ska möta oss i skyn, i rymden? Jo, ser du, djävulen och hans anhang, de finns i sfärerna i rymden runt omkring jorden. I mellanskiktet mellan himlen och jord. Och där möter Jesus sin församling. Total seger över djävulen och hans anhang. Det var hans syn på det hela. Och varför inte? Det kan ligga någonting i det. Vår själafiende, han vet att hans tid härefter är kort. Och vet ni att ju mer av helig ande vi får ibland oss, ju mer av detta kommer att aktualiseras. För jag tror att det här går hand i hand. Väckelse, andens utgjutelse, andens beröring, det går hand i hand med det här med förkunnelse om Jesu tillkommelse och Israel som tidstecken. Det går hand i hand. Ju mindre ande, ju mindre förkunnelse om Jesu tillkommelse. Det är inte alla pingstpredikanter som håller med mig. Nej. Jag tror på att vi kommer att ryckas upp. Det kan ske när som helst, hörni. Vi vet inte om morgondagen. Gör så i morgonbitten när du vaknar. Titta upp mot skyn. Kommer du idag? Och så ber vi för våra anhöriga. Så ber vi för församlingen. Så ber vi för människors frälsning. Vi ropar till dem. Jesus, han kommer snart. Gör dig redo. Vet ni hur man är när man är redo? Det är en viktig sak. Jag var på ett tältmöte. Jag ska sluta med det. Oj, jag håller på länge. Jag var på ett tältmöte många, många år sedan. Och han hette Per Törnqvist som predikade. Han predikade jättebra. Det var inget fel på det. Han sa att vi ska rannsaka oss själva. Så att vi är redo, sa han. Men här var bara rannsakning det stannade vid. När jag gick ur tältet så upptäckte jag att han hade missat något väsentligt. Och då lärde jag mig en sak. Jag ska aldrig tala om det här utan att tala om hur man är när man är redo. Vet du hur man gör när man är redo? Jo, jag tror på Jesus. Jag tror på Jesus att han är min frälsare. Han har förlåtit mig mina synder. Det är det som är det som är grunden. Ingen annan grund har vi. Tro på Jesus och du är redo. Det finns ju ingenting att anklaga mig för när jag tror på Jesus. Han har ju tagit allting. Eller hur? Djävulen har ju inte en chans att hitta något fel. Försöker han anklaga dig så gör som jag. Hänvisa honom till Jesus och hans kors. Han har ingenting att säga till honom längre. Nej. Du tror på Jesus. Bekänner honom som din personliga frälsare. Då är du redo. Så enkelt är det. Och då kan du till och med säga som Paulus. Alla vi som älskar hans tillkommer. Om man älskar någon så är man ju inte rädd för den personen, eller hur? Jag älskar min hustru Astrid. Jag är inte rädd för henne. Det är ju inte. Samen, jag tror att jag aldrig har tvekan. Nej, jag är inte rädd för Astrid. Den man älskar han är inte rädd för. Jag älskar Jesus. Jag är inte rädd att han kommer tillbaka. Jag bara längtar efter att han ska komma tillbaka. Alltså, det var en ung tjej i församlingen i Fagersta som sa, nej, jag vill inte att Jesus ska komma just nu. Varför det då? Men jag vill ju hinna gifta mig, få barn och få familj. Och jag skulle vilja hinna med så mycket, sa hon. Ja, men då tänkte jag, då har man inte förstått det här. Vet att den härlighet som kommer att uppenbaras, den kan inte ens föreställa oss. Då tänker man inte på att gifta sig och få familj och ha barn. Härligt med barnbarn, här vet vi. Men det är inte i värdering, så är det inte, går inte jämföra med Jesu tillkommande när vi åker hem förvandlade. Finns inte, vi kan inte jämföra med något annat. Den här fullkomliga härlighet och glädje. Halleluja. Jag skulle kunna hålla på en timme till, men nu ska vi be, hörni. Och prisa Herren för att detta levande hopp att vi får ha våra hjärtan. Halleluja. Och Gud, han har sin hand över er här i Bollstabruk. Innan vi har predikat så känner han som förkrosses. Jag vill bara gråta. Det finns en förkrosses. Det finns en härlighet över er som församling. Gud är trofast. Han är trofast, hörni. Amen. Herre, jag ärar dig och prisar dig. Tack för din nåd och kärlek och trofasthet. Tack att du ser oss var och en, Jesus. Halleluja. Tack för din omsorg om oss var och en, Jesus. Åh, jag prisar dig Jesus, jag ärar dig Jesus. Du känner allas hjärtan, Herre, som en uppslagen bok. Du ser in i vårt innersta. Och må vårt innersta tillbe dig Jesus. Må vårt innersta tillhöra dig Jesus. Att inte vi har någon slags bakdörr som vi kan gå ut igenom. Utan vi har hela vår inre värld överlåten till dig Jesus. Prisat vare Jesus. Ära vårt namn. Tack för detta levande hopp som ska bli rikare och bara starkare i våra liv. Att människor börjar begära själ för det hopp som vi har i våra liv. Tack Jesus Kristus, Guds son. Amen, amen.